Medelplana kyrka är nästa mål. Fortsätt vägen fram och du kommer till kyrkan efter några kilometer. Detta är punkt 9 på vår färd.
Vid Medelplana kyrka ska vi stanna till. Ute på kyrkogården, alldeles in till landsvägen, är ett hemmasmitt järnstaket rest kring en mycket enkel grav. Här ska vi dröja en stund, för här finns det något utöver det vanliga att berätta. Till synes säger oss gravstenen med namnet Sofia Eriksson ingenting. Och ändå kan detta namn mana fram ögonblick då krig och ölig rasat, ja till och med då världshistoria skrivits. Till att börja med kan det sägas att Sofia Eriksson var en vanlig liten enkel mor, men en idealmor. Hon hade två pojkar, Nils och John, och dottern Anna. Anna blev så småningom gift med prosten Claes Odner här i Medelplana. Och hos dem fick mor Sofia bo på sina gamla dagar. Även om hennes barn fick pröva på fattigdom, på jordiska ting, så var de alla rika i anden. Ja, pojkarna visade sig snart inte bara vara mer än kloka, de var snillen. Framförallt på det tekniska området. Nils, han blev den store järnvägsbyggaren i Sverige och kom att nå överste rang och friherres värdighet. Men det är Johns levnadsbana som vi ska följa lite nu. Just därför att vi befinner oss vid moderns grav i Medelplana. Redan som liten parvel visade det sig att John skulle bli något stort. Han skulle bli uppfinnare. Hans vittfamnande ande svävade där vi lag ut över stora områden. Vid 9 års ålder redan tillverkade han med endast en kniv och borr ett litet sågverk som drevs med vattenkraft. Året efter konstruerade han en pump med vilken han kunde pumpa gruvorna rena från vatten. Han ritade kartor, han ritade modeller, men något ritbestick hade han inte, det fick han göra själv. En gång behövde han en pensel för att färglägga sina modeller. Men det fanns inga pengar för en sån. Han fick då löfte av mor Sofia att få plocka hår och hårtofsar ur hennes pälskappa. Men med villkor att han inte tog bort för mycket så det syntes. Ja, sen inträffade det märkliga att han, en pojkspoling, fick tillfälle att visa sina ritningar för självaste Balsa von Platen, Göta kanals skapare. Och von Platen, han blev så intresserad av pojken att han personligen anställde ynglingen vid utstakningsarbetet utav kanalen, utav Göta kanal. John var då 13 år. Och han var så liten att han måste stå på en stol vid avvägningsinstrumenten. Men ändå får den lille lantmätaren den väldiga uppgiften att leda utstakningsarbetet för en arbetsstyrka på inte mindre än 600 man. Det är nu vi möter honom i våra trakter. På Norrkvarns gård vid Lyrestad har von Platen slagit upp sitt högkvarter. Det gamla 1600-talshuset som han då bodde i står kvar än. Och där uppe på andra våningen, där kan vi med lite fantasi se von Platen där han sitter lutad över stora kartor. Bland annat den väldiga bordskartan som idag finns på museet i Skara. Bröderna Nils och John bor på en gård intill och där har de mor Sofia med sig. Hon sköter om dem på alla vis. Hon lagar mat och sånt. Och där finns minnena kvar ännu, än idag. Ett par stenavsatser i bäcken som pålar fram där har John använt vid sina experiment. Så berättas det. Här grubblade han på det olösliga problemet ett perpetuum mobile, en evighetsmaskin. Men nu lämnar vi Johns arbetsuppgifter i våra bygder och följer med honom då han far över till England. Och det räcker om jag där konstaterar att han konstruerar propellern. Och sen landstiger han så småningom i det stora landet i väster, men det drar det ihop sig till krig mellan sydstaterna och nordstaterna, det så kallade nordamerikanska inbördeskriget. Sydstaterna ska just till att utplåna nordstaternas flotta med hjälp av ett pansarklätt vidunder till båt med namnet Merrimack. Då är det som John Eriksson, En gång den lilla pojken som låg och mixtrade i bäcken med Norrkvarn. Det är då som han träder in på världshistoriens arena. John Eriksson har vid denna tid experimenterat fram sin monitor som hans lilla farkost döps till. Den var rörlig åt alla håll på ett helt annat sätt än bjässen Merrimack och hade ett vridbart kanontorn som kunde bestryka allt som kom i dess väg. Den 9 mars 1862 möttes de båda, Merrimack och monitor. Den dagen blev historisk. Merrimack, pansarkolossen, måste fly undan och gömma sig. När den ojämna kampen mellan David och Goliat var slut fick John Eriksson hederstiteln befriaren av 4 miljoner slavar. När så dagen och stunden var inne att en av vårt lands största söner skulle återbördas till Sverige efter sluta livsgärning så skedde det med mycket pompa. Pansarskeppet Baltimore förde hem hans stoft. Meningen var då att han skulle ligga här, precis här där vi nu står, på Medelplana kyrkogård. Han skulle ligga vid sin mors, Sofia Erikssons sida. Så blev det emellertid inte. För värmlänningarna ville annorlunda. De ville till det sista råda om sin store son. Så i ett ståtligt gravkapell i hans hembygds Filipstad, där ligger han, som bekant, värmlänningen som kom att betyda så mycket även för oss växjötar.